Hej och välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Idag med ett decimerat manskap. Patrik Zyk firar jul. Jag, Kalle Karlsson och Frida Fagerlund sitter här i studion och ska försöka få till ett avsnitt. Det har varit mycket om och men innan vi kom hit till den här studion idag. Vi har ju inte direkt kläm på tekniken, du och jag, Frida. Men med hjälp av Patrik Zyk på distans har vi fått hit en tekniker som har sett till att trycka på rec här. Så att bandet ska i alla fall rulla.
Jag tror inte att jag har förstått Patrik Zyks, alltså hur viktig han är för den här podden förrän just idag.
Man saknar inte kon förrän den är borta ur båset, eller vad man brukar säga.
Absolut, om man nu kan jämföra Zyk med en ko, så absolut, det håller jag med om. Han är viktig.
Hur har julen varit för din del?
Julen har spenderats här på redaktionen. Suttit här sen i måndags, men det har varit mysigt. Vi har varit ett ganska litet gäng som väl mest egentligen har käkat alldeles för mycket godis och kollat lite på TV, de klassiska Svensson Svensson och så vidare. Så att jag ska absolut inte klaga. Inte heller eftersom att man fick uppleva en otroligt intressant Boxing Day.
Ja, precis. Det blev ju fullt med fotboll för din del igår, antar jag, eftersom du jobbar och det var maraton i form av sändningar från klockan 1 till sen kväll. Såg du alla matcher?
Ja, men det gjorde jag väl. Alltså alla som visades. Men du måste väl också ha varit.
Alltså grejen var så här att jag hade ju tänkt när jag såg spelschemat att jag skulle se mycket. Men sen bestämde pappa åt mig och mina bröder att vi skulle gå på hockey hemma i Västerås. Jag har inte varit på hockey flera år. Och då tänkte jag att när man ändå är hemma i stan, det är inte så ofta. Passar bra, det var Vika AIK. Det kan vara lite kul att bara gå på hockey en dag. Så vi gick och såg. Så jag hann se ett par matcher först då, innan hockeymatchen. Men sen smög ju den sig in där och sen blev det förlängning och sen missade jag.
Hur gick det i hockeyn?
Vad sa du?
Vem vann?
Vik vände och vann. AIK var klart bättre i 3,5 period och sen stod det 0-2 med 5 minuter kvar. Och det fanns ingenting som talade för att Vik skulle resa sig. Men då reducerade de och så kvitterade de och så blev det sadden och så avgjorde de. Det var inte alls rättvist, men de vann.
Men, och den här spelades igår?
Igår.
Hur kan jag ha missat det?
Det är oklart. Det kom en TT-text som vi la ut på sajten, såg i alla fall. Så att omvärlden noterar den, men uppenbarligen inte fotbollsredaktionen här uppe.
Nej, precis. Nej.
Men du, det var en hel del fotboll igår och det var ju en hel del matcher även innan jul, eller julafton. Så vi har ju en massa att gå igenom här och dissekera. Och jag tänkte faktiskt att vi ska göra så som de gör i BBC, att vi har en running order här på olika lag. Jag börjar med det som jag tycker är allra hetast just nu, och det är faktiskt Tottenham. 6-2 borta mot Everton och sen följer de upp med 5-0 hemma mot Bournemouth. Om jag säger att Tottenham är Europas mest formstarka lag just nu, vad säger du då?
Jag håller med och jag diskuterade lite med en person på Twitter, och jag har tyvärr glömt namnet, men just om det där att vilken vändning de har gjort från att det faktiskt såg ganska bedrövligt ut och man tänkte nästan att vad ska det bli av Tottenham den här säsongen? Så har de ju verkligen klivit upp hur många hack som helst, känns det som. Och precis som du säger så är de ju extremt formstarka. De är definitivt formstarkast i Premier League då. Alltså bortsett från att Liverpool fortsätter att vinna matcher.
Det beror på hur lång tid tillbaka vi tittar. Men jag säger bara 2-3 veckor nu då.
Ja, nej, men jag håller med.
Det var ju en ganska tung inledning för dem. Jag har ju tjatat hela hösten om det här med VM-spelet och spelare som var trötta och sådär. De har ju faktiskt dragits med ganska lång skadelista nu under en längre tid. Och ändå har de lyckats gå in i den här vinterperioden med en helt otrolig fart. Och om man tittar på mittfältet till exempel, så när säsongen startade så såg vi väl en Moussa Dembélé som skulle vara kvar där och regera. Men nu är det ju faktiskt en annan Moussa, Sissoko, som har klivit in och är snudd på dominant nu i de här senaste segrarna. Hur ser du på hans resa från att vara utskälld till att gå till att nu vara en bärande spelare?
Jag förstår inte det riktigt faktiskt. Men kan det inte vara så också att när ett lag mår bra, alltså när hela laget mår bra, så är det mycket, mycket lättare att rent individuellt lyfta sig också. tänker lite precis som du säger, just det där med VM-spel, att det måste ju ha tagit väldigt hårt på Tottenham på så sätt att det var många startspelare som var ganska trötta. Men jag tror definitivt också att någonting som Spurs har visat verkligen, det är ju att trots att man saknar en sån som Trippier till exempel, då kommer det in en liten yngling där helt plötsligt som levererar hur mycket som helst och som förmodligen, jag pratar givetvis om Kyle Walker-Peters, och som kanske förmodligen borde vara mer given i startelvan hädanefter än vad han faktiskt har varit. Det visar ju också en sorts styrka att man faktiskt få fram spelare på det sättet. För det är väl det vi har kritiserat lite grann eller som har varit till Tottenhams nackdel, att själva truppen inte är så bred, att det märks av när någon av nyckelspelarna saknas, alltså som Harry Kane eller yeah. Dele Alli eller Christian Eriksen. Jag vet inte om du håller med mig.
Jo, men det har väl alltid varit den där som liksom har lyfts fram för att liksom som argument för att Tottenham inte ska nå hela vägen i ligan, inte ska kunna slåss på flera olika fronter. Men jag tycker också att de spänner musklerna när det gäller dels Kyle Walker-Peters, men så släpper de fram Skip nu som har kommit in och gjort några minuter här och där. Foyt spelar ju ganska mycket nu när han roterar i backlinjen, spelar ju senast här. Det finns ju spelare att variera med nu på ett sätt som det inte har funnits tidigare, och det är ju credit till Pochettino. Han vågar ju släppa fram dem, och ganska ofta när de här spelarna får förtroende så har de ju en förmåga att växa i Tottenham. Det var ju så de liksom parerar hela den här risken för att åka ner i tabellens mittenskikt när det var några år sedan, när de egentligen de hade inte så mycket val än att bara skicka ut de här gamla trötta spelarna som bara kostar massa pengar med Adebayor, de här, och satsa på de här unga egna spelarna. Och nu gör de det i den starka situationen de är nu, och nu tar de in egenfostrade spelare och spelare, yngre spelare som kommer som nu hjälper dem i form av att bli reserver och rotationsspelare. Jag tycker de har starkare trupp nu än vad de någonsin har haft faktiskt, just tack vare att de har en bredd som de egentligen aldrig har kunnat skryta med.
Utan sommarvärvning,
utan egentligen en enda värvning i somras, och det är ju det är häpnadsväckande egentligen hur de har kunnat nå den här positionen. För, och då menar jag inte andra platsen i ligan, utan bara att de är uppe på den nivån, att de år efter år nu är uppe på topp 4, etablerat där, ses, får ju säga, som en titelkandidat med den formen de har nu. De ligger på andra plats i tabellen och de har klart mindre lönebudget än de andra konkurrenterna. De har klart mindre värvningsbudget, och de har haft det egentligen i de senaste 10 åren, och under de liksom åren som de har gjort den här resan upp och etablerat sig. Det går inte nog att liksom understryka vilken enorm prestation det är av Tottenham. Och från spelare till ledare till ordförande faktiskt, Daniel Levy också, ska ju ha credit för att de har lyckats med det här.
Men tar man för lätt på Tottenham?
Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Jag tror att vi alla har gjort det. Mm. Inför säsongen, Liverpool såklart värvar liksom profilerade spelare som Van Dijk, Alisson. Det blir, Van Dijk förra vintern då, men Alisson i somras. Det blir liksom så mycket fokus på Liverpool då. Och City såklart efter den säsongen de gjorde i fjol. Tottenham har ju bara kunnat smyga in bakom. Och sen när de startade säsongen som de gjorde, vi var lite oroliga för vad ska ske nu. Och jag tror de själva var oroliga för det också. Jag kommer ihåg i början av säsongen när de var sargade, så var ju den stora frågan, när ska de komma ikapp fysiskt? Och jag hade ingen riktigt svar på det, för att hur gör du i liksom ett hektiskt Premier League-schema för att komma ikapp fysiskt? Det är ju jättesvårt att göra det. De har ju på något sätt lyckats göra det nu lagom till jul. Och ändå klarar de av den där svackan, om vi ska kalla det, i början, med att ändå ta poäng. Mm. Vilket var, det vittnar ju om någon slags styrka hos dem.
Frågan är hur länge det får fortsätta så här. Jag tänker att det är många som rycker i Pochettino. Han kanske känner snart att nu har jag gjort mitt i Tottenham. Han sa ju själv att efter så här många år så är det inte så konstigt att börja ryktas om att jag ska till andra klubbar. Harry Kane känns väl som att han faktiskt kommer vara kvar, men Christian Eriksen sitter och vill inte skriva på något nytt kontrakt riktigt.
Jag kan ju tänka mig att både Real Madrid och Barcelona är ganska sugna på en Eriksen. Jag kan tänka mig att Harry Kane är kvar i Tottenham så länge Pochettino är det, och han är förmodligen det även efter det, men den dagen Pochettino lämnar, för utgår jag från att han gör för det senare, då tror jag att i alla fall Kane kommer att överväga tanken och liksom ta det där kontraktet i Real Madrid om det dyker upp i det läget. Men där är vi inte nu. Nu är vi snarare i en situation där allting bara flyter på för Tottenham. Och de har ju dessutom en anfallare nu som en av ligans absolut mest formstarka spelare i Son. Och hur ska de klara sig utan honom nu i januari? För han kommer ju lämna för asiatiska mästerskapen.
Ja visst, han gjorde ju 2 mål nu, men å andra sidan så gjorde ju Kane mål och Eriksen gjorde mål och Lucas Moura gjorde mål, så att det finns ju andra som kan kliva in där. Men visst är han i en fantastisk form, det får man ju lugnt säga. Och han löper ju så fruktansvärt mycket. Jag får ändå lite, jag vet att man kan absolut inte jämföra de här spelarna, men det är lite Johan Elmander över honom ändå, den rollen han hade i landslaget. Ja, men exakt, att han gjorde så mycket av grovarbetet åt Zlatan så att Zlatan skulle kunna få göra sin grej. Det är lite de vibbarna jag får av sån också.
Det är häftigt också när en spelare gör den där resan från att vara, han har ju varit komplementspelare i Tottenham, och verkligen, som du säger, någon slags lungor åt Harry Kane, som också jobbar väldigt hårt för laget och så. Men han har ändå varit någon slags komplement till Harry Kane. Just nu är han ju så bra så att han är ju alldeles för bra för att vara stämplad som komplement. Han är ju uppe på den nivån att han är en av lagets bästa spelare just nu. En av de bästa i ligan i den positionen. Och kommer han behålla den här ödmjukheten då när han tar det här klivet från att vara en riktigt bra spelare till att vara en stjärna. Det är alltid intressant att se. Jag tror att han är en sån typ som kommer att göra det. Han kommer fortsätta springa upp och ner, offensivt, defensivt, för att det är så han är.
Jag tror kulturen spelar in.
Och kulturen spelar också in i det fallet. Så att, men det är häftigt den resan han har gjort. Jag kommer ihåg när han slog igenom i Hamburg en gång i tiden. Och man såg då också att det fanns någonting där. Men att se att gå därifrån till att bli en stjärna i Premier League, det är ändå ett ganska stort steg. Och det har tagit sin tid i England innan han har liksom nått den här höjden som han gjort nu.
Men det finns ju bara ett minus fortfarande för Tottenham, och det är ju arenafrågan, trots allt. Det har ju tärt på dem, och de har ju inte varit glada över det här och vill ju inte spela på Wembley.
Nej, och ändå har de klarat sig så här bra. Det är ju också ett styrketecken.
Absolut.
Men hur går det egentligen med arenan? Du har ju lite inside information när det gäller just arena-delen här. Vi har ju lite av ett scoop att komma och droppa här i podden.
Det är rätt intressant med folk som inte är fotbollsintresserade som kan sitta på scoop utan att ens veta om det.
Att det är scoop?
Ja, som när jag sitter och pratar med en släkting i England som bara droppar i förbifarten att han är en av de ledarna på bakom Tottenham Stadium som ser till så att allting ska bli gjort, för att det är hans företag som bygger den här arenan. Och han bara berättar att det är helt fel det som står i tidningarna, att det skulle bero på oss att bygget är, eller att arenan är försenad och sådär, att invigningsdatumet hela tiden skjuts fram, för att det är bara Levi, sa han. Han kommer in varenda vecka och pekar på grejer som han inte är nöjd med, som vi måste göra om. Och han fattar ju inte att de måste ju bryta upp allt. Ja. Så det är tydligen, det är Levi ni ska vara förbannade på, Tottenham supportrar. Det är tydligen inte det här stackars byggföretaget, enligt honom.
Ja, just det. Han är ju port i målet här,
han
din
är
släkting.
Ju det. Å andra sidan är han ju så icke-fotbollsintresserad att jag tror inte riktigt att han förstår vad han själv säger, att det här är en ganska stor grej ändå.
Vi får se om de engelska tidningarna plockar upp det här från podden och så att säga
stackarna,
gör rubriker på Levi här. Men då vet vi i alla fall det då, att Tottenham har sig själva att skylla när det gäller arena förseningen här.
Enligt källor.
Vi lämnar Tottenham med det. Vi får nog anledning att återkomma när vi kommer till frågedelen sen. Men det är fler lag som är formstarka i toppstriden. Jag tänker förstås på Liverpool som utan problem körde över Newcastle igår. Du satt ju här på jobbet och följde den matchen och skrev om den segern. Så vad har du att säga om Pools seger igår?
Det blev ju en bekväm seger för Liverpool. Det hade ju kunnat starta betydligt mer intressant om Joselu hade fått lite mer riktning på sin nick där i början, för att han blir ju rätt så frilämnad, och det är rätt konstigt faktiskt att han inte får den där nicken på målens. Men det slutar ju med att det vänder åt andra hållet och så får Lovren göra mål på en hörna. Helt frisläppt. Jag har aldrig sett ett sånt. Eller jo, det har jag. Men det var ett otroligt taffligt försök till markering. Det var liksom tre Newcastle-spelare tror jag som bara står och tittar boll och följer mig i bollen, och så lämnas Lovren helt fri att bara kunna dundra in det där första målet. Sen är ju 2-0-målet blir ju lite problematiskt på så sätt att Salah får en straff där han förstärker väldigt, väldigt mycket, som man kan se på reprisbilderna. Och det startade ju en hel diskussion efter det här, för att jag var ganska kritisk när jag skrev och tyckte liksom att det här måste bort från fotbollen. Jag skrev att Dammets hand är absolut uppe och han drar väl lite grann i tröjan.
Yeah.
Men jag tycker ändå någonstans att det ska inte få vara så enkelt att få ett matchavgörande moment ändå som den straffen ändå blev, för att även om Liverpool var totalt överlägsna i den matchen totalt sett, så är det klart att det 2-0-målet där dödar ju matchen helt.
Mm.
Och jag vet inte ens hur man ska komma runt det här, för att det som vissa lyfter fram, att ska man följa regelboken, ja, då får ju inte Dammet, han får inte slita i honom. Nej, absolut, men jag tycker väl ändå att det måste väl finnas en känsla bakom ett sånt beslut.
Ja, så är det ju. Jag menar, domarna i 9 fall av 10 så använder man ju den typen av känsla, för att man tycker att men det räcker inte riktigt för straff. Men det hade varit frispark någon annanstans, men det är inte riktigt straff. Så att man går ju inte helt efter regelboken. Så jag håller med dig om att den var billig. Frågan är då, borde Salah bli avstängd? För nu kom det alldeles nyss innan vi gick in i studion här besked om att han inte blir avstängd.
Mm.
Och där har vi då exemplet med Omar Nias från Everton som faktiskt blev avstängd på det sättet som man nu retroaktivt kan bestraffa spelare med avstängning i efterhand.
Mm.
2 matchers avstängning. Det hade i Salahs fall inneburit att han varit avstängd mot Arsenal och Manchester City av alla lag. Han slipper avstängning med hänvisning nu då på att dammet var på honom. Det var kontakt. Och jag tror att de som satt i juryn här kan också se att han hjälper till. Men eftersom motståndaren då var på, så hänvisar de till det när han slipper avstängning. Vad tycker vi om det?
Ja, vad tycker vi om det? Jag har väl egentligen inga problem. Alltså när man tänker på den situationen med Nias, så tycker jag väl ändå att det är ju ingen dragning liksom i hans tröja, utan det är ju mer att, vet jag inte ens vem det är.
Crystal Palace är
ja,
det i alla fall.
Jag vet inte vilken spelare det är som, han går ju liksom in, han sträcker ut armen mer och försöker stoppa honom. Lite grann ska jag säga, för att Nias förstärker ju något kopiöst. Så på det sättet kan jag väl köpa det. Men jag tycker att de där situationerna är väldigt, väldigt svåra. Och diskuterade också med många på sociala medier igår huruvida VAR kommer att vara till hjälp eller inte. För att enligt VAR så kanske det där ändå är straff. Om man tänker att man bara ska gå efter regelboken och vara lite robotlik i sin bedömning. Å andra sidan så tycker jag inte att det är straff.
Nej,
alltså jag tycker inte det.
Nej. Man får ju se hur pass strikta de kommer vara när videoteknologin införs till nästa säsong, och se om de verkligen kommer ta de här billiga, enkla grejerna, och om de även kommer överföra det på fasta situationer. För då är känslan att det verkligen kan bli en straff på varje hörna och frispark, för de sliter med så mycket. Eller om teknologin gör att den typen av förseelser kommer att minska drastiskt.
Mm.
Det är väl förhoppningen, men det blir intressant att se. Men gällande VAR, är det nästa säsong de kommer att införa det?
Ja, det verkar väl så. Champions League, där ska det ju införas redan nu. Ju,
I februari, ja, till slutspelet, ja.
Men det verkar som att PL väntar till.
De väntar till nästa höst, ja. Ja, det kommer ju såklart förändra saker och ting i Premier League när teknologin kommer in. Jag har varit ganska många uppmärksammade domslut den här hösten. Och det blir också intressant att se vem det kommer gynna. Om det kommer gynna de stora lagen eller om det kommer gynna de mindre lagen. För känslan man har ju alltid varit att de större klubbarna gynnas av liksom domarnas någon slags
publiken också.
Ja, publiken, statusen, allt det där har liksom gjort att de kanske lite enklare får den där straffsparken. Det har i alla fall varit min känsla, sen om det är så eller inte, eller är det bara att de är oftare på offensiv planhalva. Ja.
Och sen kan vi ju dra slutsatsen att det kommer säkerligen att blåsas fler straffar, för det såg vi under VM att straffarna har ökat markant efter att man införde VAR. Men tillbaka till matchen då, ja. Så Liverpool vinner ju ändå välförtjänt. Newcastle hade inte speciellt mycket att sätta emot, och de är ju verkligen inne i ett sånt flow där de, ja, men de vinner en match med 4-0, och det är liksom inget, det är inget konstigt egentligen. Och det är ju en otrolig styrka, och de har ju verkligen hittat den här, jag menar, nu var ju Milner borta, han var skadad, Fabinho satt på bänken som förut, han har ju blivit ett litet utropstecken nu och verkligen spottat upp sig, Shaqiri från start, och ändå säger man, alltså nu, Shaqiri är en väldigt bra fotbollsspelare, Jordan Henderson är också bra fotbollsspelare, men det visar ju ändå någonstans att Liverpool har en otrolig bredd, och det spelar egentligen ingen roll vilka av de här spelarna som är på plan, de kan ändå vinna matcher med 4-0. Så att en mycket bra kväll för Liverpools del, och särskilt då med tanke på att de fick reda på att City inte lyckades så bra heller.
Dessutom, ny nolla, 4-0, 7 poängsledning, va, eller?
Nej, 6 poäng.
Ja, precis. 7 till City, va? Mm.
Du glömmer, ja, men det, nej, det, då, det är rätt roligt ändå på att man tänker bort Tottenham trots allt, för man ser ju City som den absolut starkaste konkurrenten av en given anledning, att de har ju en högsta nivå som är enormt
hög, och det är väl de man räknar med ska ha sin svacka och sen kanske komma ur den och vara med i det där titelracet. Men känslan är väl sådär att det här kan ha varit, eftersom nu sitter ju du och jag lite i samma båt här, vi har ju båda tippat att Liverpool ska vinna ligan, och nu är det som att våra pusselbitar har ju någon slags, ja, på något sätt fallit på plats under den här julen, att min känsla var ju just det där att Manchester City skulle drabbas av någon svacka där de tappar poäng i liksom under en period, och känslan är ju att man måste ta väldigt många poäng nu för tiden för att vinna ligan, och man har inte råd att förlora så många matcher. Klopp har snackat om att man knappt har råd att förlora 2 matcher, nu har City förlorat 3. Och det kan ju vara så att de har kastat bort sin chans till ligatiteln här. Vi vet ju inte det, det får vi ju se längre fram. Men min känsla var att det var ungefär så här det skulle utspelat sig när jag tippade Liverpool. City skulle visa den högsta nivån, vilket jag tycker de har gjort under hösten. Men på ett eller annat sätt skulle de drabbas av några skador och någonting som gör att de hamnar in i en svacka. Nu har de ju faktiskt spelat rätt många matcher utan De Bruyne, utan David Silva, utan Fernandinho, utan Aguero. Nu är De Bruyne och Aguero tillbaka, men Fernandinho har ju varit enormt saknad nu i de senaste matcherna, när de alltså gått på 2 raka förluster. Vad säger du om Fernandinhos betydelse för City?
Ja, alltså förutom det uppenbara, alltså det man kan se, så kolla även upp lite statistik. Manchester City med och utan Fernandinho.
Mm, det är intressant.
Och på 115 matcher då under Pep-eran så har City vunnit 71,3% av matcherna med Fernandinho, kontra 59,3% utan honom. Det är alltså 27 matcher som han inte har spelat. Sen kan man dra, man vet ju hur det är med statistik också, att det inte alltid är en rättvis bild av verkligheten. Men det säger nog någonting ändå att det är så pass stor skillnad. City gör även i snitt 2,5 mål per match med Fernandinho och 1,9 mål utan honom. Och det är också intressant, för att det är ofta som defensiva skillsen som man lyfter fram när det kommer till Fernandinho. Man glömmer ju lite grann att han är ju faktiskt en väldigt, väldigt viktig komponent offensivt också. Det är väldigt ofta vi ser honom slå, ja, men dels de här småpassningarna i djupled, men han kan ju även liksom gå på avslut på egen hand och har ju ett himla fint skott också. Och sen det uppenbara då att City har släppt in 0,9 mål med Fernandinho kontra 1 mål utan honom.
Ja, just det. Det var inte så stor skillnad där då, just när det gällde insläppta mål.
Nej, konstigt
marginell
nog inte.
Skillnad. Ja, nej, men det känns ju som att deras spel på något sätt flyter på ett helt annat sätt när han spelar kontra när han inte spelar. De försökte ju med John Stones mot Crystal Palace i den rollen. Och
gick inte jättebra.
Nej, i teorin borde det liksom, har vi ju många liksom tänkt tanken på att kan Stones position i framtiden vara på mittfältet. Det var väl mest under de där åren han inte funkar så bra på mittbacken. Men det funkar inte alls bra mot Crystal Palace. Och nu var Gündogan i startrollen där då, mot Leicester. Det var inte alls heller samma flyt i spelet som det var tidigare under hösten. Jag tycker att om vi börjar med matchen mot Crystal Palace så var ju den på något sätt, för mig var det någon slags referensmatch nästan för Manchester City. De har ju skakats av Lyon i Champions League under hösten, och så tycker jag Chelsea i andra halvlek där på Stamford Bridge när de vann den, att de någon slags hittade ett sätt att såra City som var första gången som något lag i England hade gjort det. Och vi pratade ju om det i podden då, om det, hur kommer det påverka och så vidare. Nu körde ju City över Crystal Palace i 35 minuter ungefär, och sen bara råkade de sticka upp på offensiv planhalva, fick göra det där målet, och sen kommer Townsends mål som är helt från en
vad
annan.
Kände du just då?
Nej, det var det sjukaste man har sett där och då. Alltså, det var så jäkla sjukt. Alltså, när man får den där träffen på en volley som, alltså, 99 gånger av 100 så landar den ju på familjeläktaren. Liksom. Och när man får den där träffen som han får, och den bara, bollen står still. Man kan läsa vad det står på bollen när den är i luften. Och liksom, det är så hårt så den liksom bobblar lite i luften också. Och den sitter inte i krysset, för det gör den inte. Utan den sitter liksom i alla fall minst en meter från stolpen. Men målvakten i alla fall inte en minsta möjlighet att hinna med. Då känner man, jag älskar ju distansskott. Och om man dessutom får den på volley och dessutom får den med den där hårdheten, då för mig är det ju, jag tycker det är årets mål i Premier League det här kalenderåret.
Man gillar ju att det är han också just, Townsend. Liksom.
Han har ju ingen slutprodukt egentligen, nej, men plötsligt bara från ingenstans hänger man en bomb i nättaket på det sättet. Mm. Så det gjorde julen för min del, det där målet. Men sen också i andra halvlek när City skulle jaga, så det var ju som att spelet var inte där. Alltså så dåliga som de var då i andra halvlek. Det var häpnadsväckande att se faktiskt, att från att ändå ha det där spelet som bara flyter och tar sig till chanser, och visst man kan förlora matcher och så vidare, men gå därifrån till att nu funkar det verkligen inte. Och det har man inte känt tidigare med City. Så man kände ju då att oj, nu har det hänt något. Jag tror det har hänt något lite mentalt också för spelarna, att det som har gått så lätt tidigare plötsligt går det inte lätt. Och det tror jag satt lite i huvudet nu när de klev in i nästa match.
Mm. Ja, men vi konstaterar väl det lite också redan för ett par veckor sedan, att de är inte bra när de är i underläge, så är det bara. Och det märktes lite också för att Guardiola efter Leicester-matchen nu så gick han ju ut och sa att bara vi får en vinst, bara vi får en vinst, så kommer allting vara lugnt. Och då refererar han väl till just den där psykiska, mentala biten, att de behöver bara liksom komma på vinnarspåret igen så är det lugnt. Mm. Men du kollade lite grann på Leicester-matchen, eller?
Det gjorde jag. Dels tycker jag att av det vi var inne på, att det blir inte alls samma flyt tycker jag när Fernandinho inte spelar i den rollen. Gündogan har ju sin, tycker jag, styrka på att komma in i den där typen av andra vågslöpningar in i straffområdet som Lampard var bra på en gång i tiden att avsluta. Och han känns inte alls som den som ska vara nere och hämta bollen och även vara försäkring defensivt i omställningar. Det som jag tycker är Fernandins absolut största styrka, att han är så bra på att liksom samla upp de där andra bollarna och bara bromsa motståndare. Faktiskt med de ganska cyniska frisparkar som man tar rätt ofta. Men det tycker jag liksom, den dimensionen har de inte. Sen har inte Sané och Sterling varit, nu de här senaste två matcherna, har varit på den nivån som de har varit tidigare. De har ju, Sané var ju bra i kvart 20 minuter mot Chelsea där på Stamford Bridge. Men sen plockar ju Azpilicueta ner han i bakfickan, och sen dess har ju inte han riktigt kommit tillbaka. Minns jag inte hans match mot Everton. Han gjorde något avgörande, han gjorde något fint inlägg mot Everton där, gjorde han ju. Den matchen var han väl bra i. Men de här två senaste här har inte alls liksom sett det här kantspelet från City där de slår sina motståndare och liksom skapar chans på chans. Så att Och det bygger mycket på det deras spel, att de där matchvinnartyperna de har på kanterna gör sina spelare och skapar lägen. Och sen ser man ju De Bruyne, han är lite rostig, han är inte där, saknar David Silva enormt mycket. Och dessutom Fabian Delf blir ju liksom blottad på vänsterbacken gång på gång på gång. Nu var han ju det mot Crystal Palace. Nu blev han det igen vid 1-1 målet där, står och sover när inlägget kommer mot bortre ytan. Och de försöker nu med liksom att få in han som inne i mittfältare så mycket som möjligt. Men det är ju alltid sådär att man ifrågasätter ju inte Pep, för att han vet ju bäst. Men det är ju uppenbart att Delf på vänsterbacken blir sårad, eller sårbar där. Både en mot en defensivt och när det kommer inlägg. Sen är det klart att han har fina kvaliteter med boll och han kan gå in centralt som inne mittfältare. Men just nu så verkar det som motståndarna ser trinstötande.
Och det såg ju så himla spännande ut då inledningsvis på säsongen när Mondy, när han spelade.
Just det.
Han är ju skadad alldeles för mycket, och sen verkar väl Guardiola ha lite problem med hans attityd också.
Det också.
Men han gav ju en helt annan sorts vänsterback till City, så att säga. Å andra sidan så stängde det ju lite för Sané. Alltså Sané hade nog inte fått så mycket speltid som han har fått den här hösten om Mendy hade varit hel och frisk och kunnat spela. Men vad satt och funderade lite. Nu har ju City, eller Guardiola, gick ut och aviserade att det kommer inte bli några nyförvärv i januari, sen vet man ju aldrig. Men borde de inte ändå försöka hitta en defensiv mittfältare?
Ja, jag funderade på det innan jag gick in i studion här. Alltså det är ju, de var ju ute efter Jorginho.
Mm.
Och nu kan man ju verkligen se vad det har kostat City att inte liksom ha förstärkt i den positionen. Sen kan man ju också känna att hade de ens behövt en så bra spelare där? De hade ju egentligen bara behövt en spelare som var en Fernandinho light, men inte i närheten av lika bra. Mm. För så många matcher kommer inte den spelaren spela. Men bara ha en spelare som har de egenskaperna, som har liksom både offensivt, defensivt och kan styra spelet. Behöver inte vara liksom någon sådär, ha Fernandinhos dimensioner med att slå avgörande passningar liksom. Men ändå bara kunna styra rytmen i spelet. Det tror jag de hade kunnat hitta om de verkligen letar. Men jag tror att City blir lite sådär att de vill ju bara plocka spelare som är toppklass. Och det tror jag att de någonstans får betala för. Fernandinho är inte ung längre heller. Han är 32 år. Att han skulle bli skadad, det var inte så här jätteförvånande med tanke på att hans ålder, han spelar mycket matcher de senaste åren och så vidare. Så att jag tycker det var lite konstigt att när de inte fick Jorginho, att de inte hade något spår två som de kunde slänga in istället. Även om det hade varit en kortsiktig värvning så hade det ändå täckt behovet för den här säsongen.
Jag tror Guardiola är väldigt kräsen när det kommer till spelare.
Det är ju säkert så. Det är ju säkert så. Han har säkert en mall för exakt hur han vill att den spelaren ska vara. Och har inte spelaren det, då struntar han i det. Och det finns ju inget rätt eller fel där. Det man kan konstatera är att när de gick in i den här säsongen, och du och jag och Syk satt här i poddstudion inför säsongen och vi skulle försvara varför vi hade tippat Liverpool som mästare, så vet jag att vi nämnde att de är sårbara City om Fernandinho skulle bli skadad. Och nu har han blivit skadad och de har förlorat två raka matcher mot Crystal Palace och Leicester, och Liverpool har ryckt i tabelltoppen. Så att det var inte så svårt att se det här scenariot framför sig, tycker inte jag i alla fall.
Borde man inte galen efter en sån som Frankie de Jong?
En ung
spelare.
Det har ju ryktats om Frankie de Jong och Barcelona och intresse från City. Jag håller med dig. Det är väl kanske då att Frankie de Jong själv känner att går han till City så kanske det till en början i alla fall inte är så mycket speltid. Samtidigt är ju Fernandinho till åren. Så att jag menar, så många år har han inte kvar.
Nej, och jag hade tyckt att det vore skönt alltså att komma dit och veta att du har inte all press på dina axlar direkt, utan du kan liksom slussas in lite fint sådär. Du får vara med i ett lag som vinner väldigt mycket. Du tjänar väldigt mycket pengar i Premier League. Inte så mycket. Nu ska jag sälja in Premier League här åt Frankie de Jong. Men det hade varit fint att se honom i Premier League. För det känns som att det är en spelare som verkligen kan. Och han, det känns som en Guardiola-spelare också. Alltså när man ser honom spela, så sättet han alltså inte bara han flyttar boll, utan han är ju även väldigt duktig på att öppna upp ytor för sina medspelare. Att han, liksom, han drar på sig markering och så öppnar han upp liksom en yta framför sig åt sina lagkamrater. Det känns som en spelare som Guardiola verkligen, verkligen hade kunnat alltså jobba med på riktigt och utveckla ännu mer.
Ja. Jag tror att de är intresserade. Jag tror bara det att det blir en huggsexa och det kommer bli dyrt, exakt. Men det var intressant också, Peppan såg ju lite svarslös ut när han fick frågan efteråt om hur han ska liksom lösa den här lilla krisen som de har hamnat i, eller självförtroendekrisen i alla fall. Och han sa att de skulle jobba hårdare, det brukar vara standardsvaret, det brukar nog vara svaret när tränaren egentligen bara vill skjuta bort frågan för att jag vill inte berätta vad vi ska göra. Men han pratade också om att han skulle upp till honom hitta en ny dynamik. Och vad den innebär i hans fall, det vet man ju aldrig, för han är ju en innovatör. Men det blir svårt att förutspå laguppställningen till nästa match. Jag tror att han kan hitta på någonting nu för att göra någonting som chockar nästa motståndare. Jag tror att det är 15 borta de har på söndag. Ja. Så det blir Hasenhüttels problem.
Vad tyckte du om Klopps svar när han fick frågan? Ja, vad tycker du om Citys formdipp nu? Och han sa att hade jag varit dem så hade jag tänkt att, hur var det nu han sa? Han hade tänkt det som att de har ju inte mötts än. Alltså Liverpool och City, den matchen ligger framför dem. Och att han hade fokuserat då på, nu faller hela den här grejen för jag kommer inte riktigt ihåg vad han sa.
Ja, det faller ju lite om du inte kommer ihåg, det kan jag hålla med om.
Men det var någonting om att han ska tänka att det är bara den matchen som gäller någonting egentligen. Att den har de fortfarande inte. Där.
Ja, det var ju oerhört, om det var så han sa så var det oerhört intressant av Klopp. Det han säger då, det är att det spelar ingen roll om City tar 0 poäng fram till det. Men vinner
de
den matchen.
Ge mig 5 sekunder. 5 sekunder. 5. 4. Ska jag leta upp
det? Ja. En väldigt stark podd just nu när Frida letar fram vad Klopp egentligen sa.
Här. Jag hade tänkt att det bara skiljer 4 poäng till Manchester City.
Ja, okej. Okay. Han menar att de vinner den matchen.
Exakt.
Ja, okej. Okay. Ja, det var lite annorlunda än vad du lanserade från början. Ja, nej, men det, så kan man ju tänka liksom, att man har ju ändå den chansen att äta kapp 3 poäng.
Den matchen liksom är fortfarande kvar och det hänger precis, väldigt mycket på det.
Precis, och då så det är väl någonstans där man får gjuta in mod i spelarna liksom.
Man får tänka på det också att Liverpool kan ju ha en tendens också att kryssa rätt många matcher. Varpå City kanske vinner de då sina matcher. Alltså sådana grejer.
Absolut, nej men det finns absolut den möjligheten att det blir som man kommer in i en period, kryssa 2 matcher i rad eller kryssa 3 matcher i rad, då går det ganska fort att äta ikapp poäng. Samtidigt så, det är väl den här känslan med Liverpool, om de har haft sin svacka eller om den kommer här i vår. Den kanske kommer att det är 2-3 matcher där det går lite sämre, men de har ju haft en faslig förmåga att ändå vinna de där matcherna när det inte har sett så bra ut. Och det är någonstans kännetecknar ju ett mästarlag.
Ja, man ångrar inte sitt tips nu i alla fall.
Nej,
det känns väldigt, väldigt bra, väldigt bekvämt. Men du är inte en av dem då som hävdar att det är Solskär-effekten som smittar av sig på City också. Att det finns någon sorts, något liksom, några högre makter som ligger bakom det här. Att United helt plötsligt går jättebra och så går City jättedåligt. Och
Nej, det har inte slagit mig. Däremot så kan man ju se att det är en ganska stark Solskär-effekt på andra sidan stan där. Mm. 2 raka segrar nu, 8 mål på 2 matcher. Pogba, på nytt född, får man ju lugnt säga. Från att vara iskall och bänkad och ute i kylan till att nu vara den viktigaste spelaren, ska jag säga, utifrån hur de har börjat spela. Målskytt, dubbelt upp dessutom och spelar plötsligt som om att den där José Mourinho inte överhuvudtaget existerade.
Fanns det inte ett litet underliggande hån ändå, eller en liten passning när Solskär pratade om Pogba på presskonferensen efteråt och pratade om honom som att men det här är Pogba och Pogba är United, pratade han, var väldigt sådär, och det kändes liksom som att det var ytterligare en passning mot Mourinho, att det här låg på dig, det här låg inte på Pogba. Det är ju annars en diskussion som också har blossat upp väldigt mycket, huruvida, hur mycket ansvar har spelarna egentligen? Mm. Alltså hur kan det se så här bra ut? Det är inte att Solskjaer är en av världens bästa tränare, än i alla fall, det är han absolut inte. Men trots det så ser det så här mycket annorlunda ut. Alltså vem hänger det på?
Ja, nej, men man kan ju se när de vann första matchen mot Cardiff där, då var det ju verkligen en Mourinho-out-effekt som syntes, snarare än något annat. Men alltså, det finns ju olika typer av tränarrokader. Det kan ju vara en tränarrokad när spelarna fortfarande har förtroende för sin tränare, och då brukar det inte bli så stor skillnad. Här är det ju verkligen det här extremfallet där tränaren verkligen har tappat omklädningsrummet. Han kanske hade ett par allierade, Nemanja Matic och någon till. Men det är så många här som har gått i clinch med honom. Och då, vad har de för ansvar? Ja, de har ju fortfarande 50-100 miljoner i årslön för att prestera för sin klubb. Men eftersom det är så mycket mentalt som spelar in, så även om de vill göra det, det är klart att när Pogba spelar match under José Mourinho, det är inte så att han tänker att nu ska jag spela dåligt för att jag gillar inte min tränare, men det bara blir så automatiskt. Och jag tror att det enklaste är att säga till de som lyssnar är ju att nästan alla som lyssnar på den här podden har förmodligen spelat fotboll någon gång i sitt liv, oavsett om det var på 7-manna eller om det var på 11-manna eller högre upp. Men när ni spelar fotboll på 7-manna, så sa ju tränaren till er att idag ska vi kämpa, idag ska vi ge allt. Mm. Gjorde ni det? Nej, det gjorde ni inte. För att man gör inte det. Man har, oavsett om det är liksom den nivån eller oavsett vad det är, så det är svårt att få ut 100%. Och det är de som verkligen når dit, att komma så närma den där 100-procentiga uttaget för varje match. Det är de som kommer att liksom lyckas. Och det är därför ett lag kan överprestera, ett lag kan underprestera, tror jag. Just för att i en sund grupp så kommer spelarna att ta en högre arbetsmoral. Och där kommer de ligga närmare det där 100%. Ingen kommer nå 100%, för att man når inte riktigt dit. Även om man säger till varandra att man ska nå dit, så kanske man bara ligger på 95. Men det är skillnad på att ligga på 95 och ligga på 85. Och just det där av att man inte känner glädje när man går till sitt arbete, man vantrivs, det gör att man går från 95% till 85%. Och jag kan inte hänga spelarna för det, utan det är ju människor. Det är ju inte liksom maskiner i en industri som man bara trycker på startknappen och sen startar maskinen, utan det är människor. Du kommer alltid ha utmaningar, snedsträck, problem när du jobbar med människor, oavsett om det är ett fotbollslag eller på en arbetsplats. Det kan vara någon som har skilt sig, det kan vara någon som har någon släkting som har gått bort, det kan vara någon som har saker som händer i livet som påverkar den människan, och det kommer också påverka prestationen. Så i det här långa resonemanget så landar jag i summa summarum att tränaren har ju till uppgift att bygga gruppen så bra som möjligt så att man når sin maxprestation eller kommer så nära 100% som möjligt. Och når man inte dit så kan det bero på olika saker. Men det är ju tränaren som är ansvarig för det. Spelarna ska ju självklart prestera så bra som möjligt, men om du inte trivs på ditt arbete så kommer du förmodligen inte att prestera heller.
Jag håller helt med. Alltså visst är det så att det finns, alltså att huvudtränare i den sortens klubbar av den kalibern som Manchester United är, att det finns, det är klart att tränarna måste ha ett visst taktiskt kunnande, men samtidigt den primära uppgiften är ju trots allt att, precis som du säger, att få gruppen att fungera, att få dem att känna sig delaktiga, att förbereda dem inför nästa match. För det är ju egentligen de grejerna som är absolut viktigast. Jag vet att jag tror kanske att jag har tagit upp det redan där Hasse Backe sa, när han förklarade hur det är att träna ett stort lag med stora spelare som tjänar väldigt mycket pengar. Att hans knep, och Svennis hade väl också det knepet, att så länge man bara får dem att tro att de är involverade i det här så kommer de ge så mycket mer ut på planen. Så fort de känner att de inte är uppskattade eller att de inte får vara med och bestämma saker och så vidare, då bara lämnar de. Och sen så tar de liksom sitt lönekuvert varje månad och så är det inte mer med det. Just att det där knepet att man verkligen måste få dem att tro att de är en jättestor del av det här laget och att det hänger på dem. Alltså det är lite, och det, jag tror att det är lite det som Solskjær har gjort nu också, att han, dels känner han många av de här spelarna sedan tidigare och plus att han får dem ju att känna sig viktiga. Han sitter och pratar om att Paul Pogba, han är United. Ja, men det är klart att Pogba kommer må bra av det och tycker att det är härligt att få höra. Till skillnad då från
Mourinho, där han var ett virus istället. Där fick han höra att han var ett virus. Det blir ganska stor skillnad liksom i budskap. Och jag menar, det är självklart att när Solskjær kommer in så hans strategi är ju, nu måste jag bygga upp de här. Nu måste jag bara berätta utåt här och liksom berätta vilka fantastisk trupp vi har att jobba med här, vilka fantastiska spelare vi har här, och vi har egentligen allt, och Pogba är en världsklassspelare, men de måste jobba hårt också. Jag tycker Hazard har ju varit liksom, han har sagt det som man kan förvänta sig och det som de här spelarna behövt höra. Han var väldigt tydlig med det där. Det finns ingen anledning, alltså inget lag, inget Manchester United-lag ska bli outrun, alltså, eller liksom att motståndarna ska inte kunna jobba hårdare än vad ett Manchester United-lag gjort. Hittills, fram till han tog över, hade de inte sprungit mer än sina motståndare en enda match. Och så möter de Cardiff och så springer de i hans första match mer än vad motståndarna gör. Där ser man ju just den där dynamiken, att det blir sån stor skillnad. Sen finns det ju en annan aspekt i att de pressar ju högre i den här matchen än vad de gjort i många matcher, och det är klart att pressar du högre så springer du mer, men det är ju uppenbart att det är någonting som har släppt från deras axlar och att de spelar med betydligt mer frihet. De tycker det är roligt att spela fotboll nu igen, och det tyckte de inte tidigare, utan de var alldeles för inlåsta. Det är uppenbart, tycker jag, att de slår ju betydligt fler passningar framåt i banan än vad de gjorde förut. Det var så mycket sidled och det var sidled, det var inget tempo. Nu är det liksom, ja, jag spelar bollen framåt och försöker hitta på något. Om inte det lyckas så är inte det hela världen. Vi tar tillbaka bollen istället. Medan förut var det mer det här risktänket att jag får inte göra det, för att om jag gör det så kanske vi tappar bollen. Och jag menar bara uppställningen de hade i den här matchen. Alltså den var ju så offensiv så det var helt otroligt. Det var ett mittfält med Fred och Matic, Pogba 10, Mata till höger, Rashford, Lingard. Jag menar, det var ingen Fellaini, det var ingen Herrera liksom. Och Dalot högerback, som jag tycker är liksom, han är ju egentligen mer ytter än vad han är högerback i sina egenskaper. Så det, och det tycker jag också var, jag menar, varför ska Manchester United hemma mot Huddersfield, varför ska de ha Fellaini på planen och ska skapa saker framåt? Det är där, tycker jag, Mourinho har gått helt fel i sin roll i Manchester United. Han har inte förstått att, men det är ju Manchester United. Varför ska de anpassa sig efter motståndare för? Och där tror jag Solskjær bara, han kommer bara helt tänka bort det. Det är bara blåsa på framåt. Och därför tror jag att när vi kommer in här i våren, han kommer få smekmånad nu. De har lätt schema. De kommer vinna matchen nu. Men när vi kommer in i våren, han kommer få tufft i toppmatcherna. Mm. Jag tycker fortfarande att truppen centralt är den inte tillräckligt bra. Matic, jag är inte övertygad. Går för sakta. Fred, jag är inte övertygad där heller. Så jag tror att de kommer att spola undan de här sämre lagen. Men när de möter de topp motståndet, så tror jag att de kommer vara tufft under Solskjær.
Tror du han kommer ändras? Alltså, tror du han kommer fortsätta ställa upp så pass offensivt även mot de bästa lagen?
Nej, jag tror inte det. Däremot så tror jag inte att han kommer gå hela vägen ner till Mourinho som helt anpassar laget efter Liverpool och Chelsea och de här. Och liksom, utan det kommer mer vara attityden att Manchester United, vi bryr oss inte så mycket om motståndarna, men det kommer inte se ut som det gjorde i den här matchen där det var bara liksom blåsa på framåt. Sen tycker jag det är intressant också att nu får Angel Gomes hoppa in i den här matchen. Mm. Och jag menar, han har släppt fram honom. Pereira fick hoppa in i förra matchen. Det här är liksom, ja visst, Pereira spelade där i början av säsongen när Mourinho inte hade så mycket annat val för att spela som hade varit på VM och så vidare. Men sen är ju de där bortglömda i Mourinhos bok. Han tänker ju inte på de unga spelarna. Och det finns aldrig, i hans värld fanns det ju aldrig nu när det inte kom in någon mittbacksförstärkning. Det är ju aldrig ens att hans, på världskartan att det skulle vara Axel Tuan Sebe, den här unga mittbacken, som skulle kunna vara lösningen på det. Utan det är ju bara, vem kan vi värva för stora pengar? Nu tycker jag Solskjær visar som väntat, att han kommer ju att bara skicka in de unga från egna led här. Jag kommer inte prioritera Fellaini på 10 minuters inhopp i slutet av en match hemma mot Huddersfield, utan då är det de här unga som kommer få chansen. Och jag tror att det kommer också ge så mycket för hela den här fanskaran som har varit så liksom luttrad under Mourinho-eran.
Jag tror att Carrick och McKenna också, de bidrar nog extremt mycket just när det kommer till de unga spelarna. De har ju stenkoll på dem. McKenna som kom liksom från och tränade ungdomslaget där. Och jag tror ju säkert att de har betydligt mer inflytande nu tillsammans med Solskjaer än vad de hade tidigare. Även om Mourinho uppenbarligen litade på dem, för att han lyfte ju upp McKenna också efter att Faria lämnade så. Yeah. Men jag tror att just den där trion ihop tror jag faktiskt kan föra det här laget möjligen till en topp 4 plats, och det är väl främst det man får sikta på.
Ja, det är ju för långt upp till något annat, så att topp 4, det är väl ett rimligt mål. Det är många poäng upp, men det är inte alls omöjligt om de får fart här nu då och kan fortsätta på den här inslagna vägen. Det som jag kommer ihåg är ju när man väl börjar vinna som ny tränare, då får man ju så mycket mer mandat. De har gjort 8 mål på 2 matcher, Pogba är liksom kung igen och gör 2 mål. Solskjaer får ju så mycket mandat nu bara av de här första veckan han har varit på den här posten. Och då kan man också ta de här svåra besluten med en annan trovärdighet, en annan tyngd, och då blir det enklare. Så det är ju så i fotboll. Segrar underlättar allt. Då blir det ganska enkelt att fortsätta vinna. Förlorar man, då blir det svårt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm.
Nu måste vi nästan gå till London, va?
Ja, vi ska gå vidare. Vi ska gå vidare till Chelsea som mötte Watford igår, och det var stor show från lagets stora stjärna. Eden Hazard var matchvinnare på Vicarage Road, och frågan är, har han hittat sin plats nu som anfallare?
Ja, det har han kanske. Jag gillar ju inte att ha honom så där längst fram. Jag tycker ju det är härligare att se honom lite mer släpande. Men har man inga alternativ så är det inte mycket med det. Tyckte det var lite roligt när Sarri fick frågan inför matchen just om Morata, liksom, är han fortfarande skadad och sådär. Och Sarri bara svarade att nej, det här var beslut bara. Liksom.
Ja, just
det. Att jag tog. Det var inte mer med det. Tycker väl att de nog, eller jag antar att de kikar på en anfallare redan nu. De borde ju i alla fall göra det, för att det kommer inte hålla. Ja, men exakt, och det kommer inte hålla i längden. Och med tanke på hur Higuain ser ut i Milan just nu så kanske de inte har någonting emot att skeppa iväg honom. Nej, men det får vi se. Hazard, det kom ju rykten redan samma dag, visserligen från Daily Star som man absolut inte ska tro på, som hävdade att Hazard redan är överens med Real Madrid. Väldigt intressant då att Hazard står efter matchen, och han gjorde ju sitt 100:e och sitt 101:e klubbmål, och han stod och sa att det kommer komma fler mål för att jag vill bli en legendar likt Drogba, sa han Lampard också antagligen.
Ja.
Jag tror han drog till med Terry också faktiskt.
Okay.
Men det visar ju absolut, det kan bara vara ett spel för gallerierna, men sen samtidigt så står du verkligen och säger så om du har... Du är överens med Real Madrid. Det är taskigt.
Ja, det gav ju i alla fall nytt hopp till Chelseas fanskara som såklart hoppas att han ska bli kvar. Det har ju varit lite mixade budskap från Hazard om man tar från VM och framåt. Så jag vet inte riktigt vad man ska läsa in av olika saker.
Men det var
saker
väl
längre.
Innan Sarri ändå?
Ja, det var det ju. Det var det. Och det är uppenbart att han trivs nu. Och jag menar, jag har ju också varit tveksam till honom i den där rollen som anfallare och så. Men nu som han spelar nu, det känns som att han blir mer och mer tillbaka, eller alltså han kommer djupare och djupare i plan för varje vecka som går. Nu är han ju som Messi var när han spelar den där rollen. Alltså han är ju en falsk nia, han är ju inte där, utan han kommer ju ner och hämtar bollen jättelångt ner ibland och bygger upp spelet. Och så kommer han liksom in som Messi i den andra vågen och avslutar anfallen också. Så att jag har liksom funnit mig vant mig vid tanken nu att ha honom där. Sen tror jag ändå att Chelsea skulle bli ännu bättre om de skulle få in riktig striker som öser in mål. För då skulle jag kunna ha Hazard på en kant som skapar väldigt mycket från den positionen. Men det är uppenbart att spelar man honom där framme så kommer han göra poäng. Mm. För han kommer närmare målet och nu har han gjort 10 mål och 9 assist. Alltså 19 poäng, mest av alla i Premier League tror jag. Det handlar om poängproduktionen. Så han har ju gått från att vara den här spelaren som är väldigt flashy och gör väldigt många häftiga saker till att även bli väldigt effektiv. Och det tycker jag är häftigt, för jag gillar honom skarpt, men jag alltid efterlyst den sidan hos honom att bli mer spetsig.
Mm. Jag tror väl så någon statistik på att han har skapat flest chanser.
Ja, överlägset.
Ja, överlägset. Ja, flest chanser, jag tror det.
Och det gjorde han ju igår också. Mm. Spela fram Kanté där till något läge som han sumpa och
så det var ingen höjda match.
Nej, det var det inte. Det var det inte. Och det är väl alltid ganska svårt att möta Watford. Alltså det är väl sällan man så ser någon champagnefotboll mot dem. De är stora, de är tunga och det kunde ha gått lite hur som i den här matchen. Men de hade Hazard och det räckte för att gå hem med segern. Viktig seger för Chelsea som förlorade senast.
Före Arsenal nu i tabellen också.
Ja, precis. Och det hade varit där det kunde, jag ska säga, börja skaka lite under Sarri nu, för han fick kritik efter förlusten mot Leicester här, tycker jag. Som man inte har känt tidigare att han har fått. Att det börjar tvivlas lite i supportleden. Jag tror de blev lite bortskämda i början av säsongen, det gick för bra. När det gäller Arsenal då, eller ja, var det något mer du ville tillägga på Chelsea?
Nej, vi kan gå vidare,
vi kan gå vidare till Arsenal. 1-1 hemma mot Brighton var inte vad de hade hoppats få. Özil utbytt i paus. Och kanske första gången nu då som Emery får lite tuffare frågor att besvara.
Ja, det var ingen bra match alltså, från Arsenals sida. Och Özil, alltså vet, vi har ju tagit upp detta hur många gånger som helst, men hur kan man vara ett sånt spelgeni som man ändå är och samtidigt försvinna så i matcher som han har en tendens att göra? Det är otroligt märkligt. Och det är synd, för att hade han inte haft den benägenheten att försvinna, då hade han ju fått mer cred för det han gör. Nu blir det ju på något sätt att det överskuggar hans fantastiska framspelningar eller hans speluppfattning och så vidare. Ja, vad ska man säga? Det börjar ju redan muttras liksom, precis som du säger, i Arsenal ledas. De var inte nöjda med inledningen, det kan man förstå. Samtidigt så sen hade man den här streaken på, vad blev det, 22 matcher till slut. Utan förlust, och nu börjar det gå lite halvtrögt igen, men de är ju trots allt inne i en process, och det här får man väl lite räkna med då, att det går lite upp och ner. Alltså Emery är ju inte färdig, han har kommit en ganska bra bit på vägen ändå, han har väl ett ungefär hum om vilken startelva som är hans liksom första startelva, men det finns ju fortfarande en del frågetecken, och jag menar, inte minst försvarsmässigt så är det väl kanske en del man måste göra också.
Jag tror att han har en ganska bra bild av vad han behöver åtgärda i transferfönstren som kommer nu också, för att kunna ta nästa steg med det här laget. För det är fortfarande några bitar som fattas. Jag håller helt med dig om att man får köpa att Arsenal är inte där ännu. Hade man inför säsongen sagt att de kommer att gå 22 matcher i rad utan förlust här under hösten. De kommer ligga femma i ligan. De kommer ha i alla fall bra häng på en fjärde plats. Mm. Och även tidigare faktiskt häng på bättre än så, då tror jag att Arsenal-fansen hade tagit det rakt av faktiskt. Mm. För det finns ett så pass stort renoveringsarbete som behöver göras, att man kan inte förvänta sig att de ska vara högre upp och hålla över tid.
Sen är det ju intressant, jag håller ju fortfarande fast vid att Arsenal har spelat de absolut roligaste matcherna som man har sett i höst. Mm. Alltså några av dem, man ska ha en topplista.
Derbyt mot Tottenham,
till exempel. Ja, exempelvis, men där finns andra också. Nu kommer jag inte på en enda bara.
Nej, men Manchester United var ju också, det var en dålig match om man säger rent kvalitetsmässigt, men underhållningsmässigt blev det ju ganska roligt till slut.
Sen är det ju det där målet också mot Fulham var det, va? Som Ramsey gjorde,
det,
som var så spektakulärt.
Ja,
också. De har liksom bjudit på sådana här grejer som man ändå kommer att ta med sig nu från hösten. Men deras högsta nivå har ju varit fullständigt fantastisk. Och det är ju, måste ju, alltså det är ju det man måste titta på som Arsenal-supporter. Du kan ju liksom inte titta inte på de här bottenappen utan se liksom vilken högsta nivå de faktiskt har kommit upp i. Så förhoppningsvis så småningom så kan man hålla det alltså någon längre tid istället för att det bara liksom händer då och då.
Vi får anledning att återkomma till Arsenal mer för de spelar nämligen på lördag nästa omgångs toppmatch borta på Anfield mot Liverpool, så då kommer vi nog att återkomma till Arsenal. Tänkte vi skulle gå över på mer London här i form av Fulham som dels då spelar 0-0 mot Newcastle. Det beskrevs som den tråkigaste matchen den här säsongen mellan två riktigt svaga lag. Den tror jag vi kan lämna därhän, men de inledde ju faktiskt Boxing Day med att spela 1-1 mot Wolves. Så nog har man sett att det har blivit en förändring med Claudio Ranieris intåg.
Ja, och Mitrovic skulle ju ha gjort något mål där. Åtminstone ett. Han fick ju några riktiga chanser. Ja, två skulle han ha gjort med, om man lägger till den där i andra halvlek. När bollen rullar sakta mot Wolves mål men blir bortrensad en decimeter ifrån mållinjen. Jag tycker också att det ser bättre ut. Sen är det ju Wolves som har det mesta av bollinnehavet.
Så är det ju.
Ja, men känns ändå inte riktigt farliga. Där kan vi snacka om att man spelar i sidled hela tiden. Jag tycker inte att Wolves, den här sista passningen blir sällan rätt. Man förlitar sig väldigt mycket på Jiménez som är längst fram och att han ska göra en massa grejer. Vid ett tillfälle så är han ju faktiskt nära att få till värsta konstsparken där när han liksom tar ner bollen spektakulärt. Men i övrigt så tycker jag man slår bort alldeles för många bollar. Man försöker, när man har stått och spelat i sidled x antal passningar så försöker man sig på att slå en boll bara i djupet och så blir det helt fel. Gång på gång på gång på gång. Så jag tycker väl samtidigt inte att de hotar inte speciellt mycket ändå. Men sen kanske det är Fulham som gör det bra också för att deras defensiv har ju sett fruktansvärt skakig ut också. Under hela hösten i princip. Så där måste det ju ha hänt någon skillnad. Så jag tycker väl att det är ett fall framåt för Fulham. Sen har de ju fortfarande mycket att arbeta på. Jag vet inte vad du tycker.
Ja, alltså jag tycker att han har gjort rätt typ av val här. Han har prioriterat då defensiven. De försvarar sig lägre. Allting handlar nu om att liksom vara kompakta i försvaret. Ställa om, göra det snabbt som tusan. Det är ju samma typ av matchplaner som man använde i Leicester när de vann ligan. Och han har inte så mycket val. Alltså, de försökte gå högre än Jokanovic. Gick inget bra. Och de släppte in mål på ett sätt som inget lag har gjort i Premier League på många år. Så att han har gjort det som man kan förvänta sig av honom. Och det ser bättre ut. Sen handlar det ju om det där. När du väl börja försvara i lägre och fokusera på försvaret. Hur mycket offrar du då av offensiven? Mm. De har gjort ett mål på mötena med Newcastle och Wolves hemma. Det kommer nog bli betydligt svårare för Mitrovic att hänga på i skyttetoppen nu om de ska spela det här typen av spel och för att rädda kontrakten. Men återigen, det är det som Ranieri måste göra.
Jag tyckte ju faktiskt att totalt sett så var de farligare ändå än Wolves, för att när de väl kontrade
så blev det farligt.
Ja, så blev det farligt direkt, till skillnad då från Wolves som hade en massa boll, men det blev inte så mycket av det.
Jag tror Fulham har inget val, för den där backlinjen är så svag, och lämnar man den som de gjorde i början av hösten här och under Jokanovic, då kommer de att släppa in mål på löpande band.
Jag är rätt imponerad av att Ranieri ändå lyckas med det här på ganska kort tid, för jag ser inte honom först och främst som en tränare som går in och agerar, vad är det du brukar kalla de här som kommer in och ska rädda kontraktet? Krisdoktor. Krisdoktor.
Ja.
Jag har inte sett Ranieri som en krisdoktor på det sättet.
Nej, han har kanske inte riktigt den stämpeln. Däremot fick man ju en annan bild av honom när han tog Leicester och liksom och gjorde det han gjorde med det laget. Som stagade upp defensiven på det sättet och spelade så pragmatiskt som de ändå gjorde på resan till ligatiteln. Så med den meriten i CV:t så tycker jag ändå att då kan man ju se att han har lite den där egenskapen som krisdoktor ändå. Men det var intressant tycker jag också, Wolves, vår poddfavorit här, Ruben Neves, bänken, får inte ens hoppa in längre.
Nej.
Vad har hänt där?
Jag vet inte riktigt. Sen har det inte ryktats lite. Jag tycker jag har sett någonting om att City skulle vara intresserade av Neves.
Okay.
Har ingen aning om det skulle ligga till grund på något sätt för att han sitter på bänken.
För han har ju inte varit så bra.
Nej.
Sen den där första veckan där när han liksom var matchavgörande där två matcher i rad, och vi hyllar ju honom rejält i podden, hans fot framför allt. Men den har man inte sett mycket av, och jag vet det har blivit smärtsamt för mig att erfara hans säsong här, för jag har ju haft han i min manager 11 hela hösten och jag har inte bytt ut honom. Han var ganska billig.
Mm.
Jag tänkte efter den där starten att det här kommer ju flytta på. Men liksom, och så vågar man inte byta ut han, för då vet man, då kommer han ju börja göra in poäng igen.
Mm.
Och så har jag bara behållt och behållt och behållt, och nu är han liksom utanför laget.
Jag har ju haft Moutinho i min elva.
Ja,
och det har ju inte heller varit sådär jättebra, men det visar ju samtidigt också att Wolves har ju brustit när det kommer till att faktiskt göra mål. Man kan inte bara spela runt bollen, ha mycket bollinnehav och liksom latcha omkring, utan man måste även få in bollen i mål, och det har de inte lyckats med. En sån som Jota trodde vi ju definitivt
med. Du i alla fall.
Han var ju fantastisk i Championship. Å andra sidan rätt många spelare som var fantastiska i Championship förra säsongen som inte har klivit fram i år på samma sätt alls överhuvudtaget. Så att det lämnas mer att önska i Wolves, och Jimenez måste komma igång lite bättre. Annars tror jag nog att det kommer hända någonting på transfermarknaden för Wolves del. För att någonting måste göras i alla fall.
Ja, de är lite sådär i, ja, nu ligger de på 10:e plats precis i mitten av tabellen, och även poängmässigt är de liksom någon slags, vinner de en match, ja, då kan de vara uppe på 7:e plats, och det är klart att det är ganska smickrande tabellposition i alla fall. Förlorar de andra sidan och hamnar efter lag som West Ham, efter Bournemouth, ja men då är de på 100-halvan och då är de liksom närmare neråt. Då tror jag att det kan börja blåsa lite grann där. Jag tyckte man märkte på Nuno, tränaren där. Han fick någon fråga där om hans formation, och han reagerade med att svara på något konstigt sätt där. Att han är lite halvpressad just nu.
Ja, vilket är rätt intressant med tanke på att Wolves faktiskt är nykomling.
Ja, dessutom.
Och ligger där de ligger, men det är mycket pengar i
den
där klubben.
Ja, det är mycket pengar och mycket inflytande i form av Mendes och så vidare. Så att det blir intressant att följa Wolves här resten av säsongen. Jag tänkte vi skulle även nämna Leicester lite grann, för att för två matcher sen så var Claude Puel ifrågasatt, och det snackades om att han skulle få fram till nyår och att han faktiskt kunde få sparken. De har också drabbats av det som skedde i SA15, att fansen börjar tröttna på Puels fotboll. De tycker att det är för mycket spel i sidled. Inte alls den typen av spel som Leicester har spelat tidigare. Sen gick ju faktiskt Jamie Vardy också ut och pratade om att det här spelet passar ju att faktiskt inte hans egenskaper, men jag måste ju anpassa mig utifrån hur den nya tränaren vill liksom bygga laget och så. Ofta så i en helt sund miljö så kanske stjärnan i laget håller inne med det där, för att han säger det inte utåt. Nu sa han det ändå utåt, och vilket såklart ger upphov till att det snackas ännu mer kring det här. Men svaret blev seger borta mot Chelsea och seger hemma mot Manchester City. Såklart oerhört skönt för Claude Puel, för nu har han ju förtroendekapital som kommer räcka den här säsongen ut, skulle jag nog vilja påstå faktiskt. De ligger sjua i tabellen, finns inget att klaga på där. Och hans fotboll kanske på något sätt sätter sig med tiden. Vad tror vi?
Ja, jag tycker synd om Puel faktiskt. Jag tycker att han får han blir väldigt hårt ansatt hela tiden.
Ja.
Trots att han faktiskt gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Jag tror det är farligt sådär också. Visst, nu var det inte så länge sedan som Leicester faktiskt vann ligatiteln, men det var ju liksom once in a lifetime nästan. Det där kommer inte hända många gånger till att en klubb bara poppar upp sådär och tar hem titeln. Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med, när man är en klubb som Leicester, att försöka sikta alldeles för högt. Det är betydligt bättre att just att ligga där i mitten och vara stabil. Det ska man vara oerhört tacksam för. Så fort man börjar gapa efter mer, då finns ju risken att allting bara fallerar. Och det är lite där som SA15 ändå har hamnat.
Ja.
När de försökte göra någonting nytt och det slutade liksom med att man fick ta in Mark Hughes för att försöka rädda kontraktet. Och det har liksom slutat med att man sparkar honom och Hasenhüttl försöker rädda kontraktet igen. Jag tror att det är farligt. Så att så länge Puel kan hålla Leicester där i mitten, då tycker jag faktiskt inte att man ska gnälla speciellt.
Nej, jag tycker inte heller det. Jag hoppas att han får vara kvar här och bygga på sikt. Det kanske är så att de till och med sätter ett spel på plats här nu för att göra ha någon mer bärande. För att Leicester kändes inte som att de skulle klara av att spela det här kontringsspelet i all evighet heller, utan motståndarna läste det också till slut. Det funkade ett år, funkade alldeles fenomenalt då, men jag tror inte det hade hållit i evighet det heller. Så att jag tycker att han ska få mer tid, och därför är jag väldigt glad att de vann de här två matcherna, för då tror jag att han kommer att få stanna. En annan tränare som har stort förtroendekapital, eller ska jag säga kanske det största förtroendekapitalet i hela England just nu, det är Bielsa i Leeds. Jag tror att det är ett monster som håller på att växa sig där, i form av när Eloko kom till den här klubben, som alltid har varit lite smått galen, så kände man ju att det här kan vara en match in heaven, eller så blir det som det blir med Bielsa ganska ofta, att det blir katastrof, och han lämnar väl Lazio efter en dag på jobbet eller något sånt där, två dagar eller vad det var. Och det finns ingen mellanting när det gäller den mannen. Men just nu är det Leeds som toppar Championship, och de har alltså svarat för två helt ofattbara vändningar. Först vände man borta mot Aston Villa 0-2 till 3-2, och nu vände man på tilläggstid genom två mål av Roof mot Blackburn. Leeds snart på väg tillbaka till Premier League.
Jag undrar vad blodtrycket är hos Leeds-fansen alltså, efter den där veckan. Eller, det var ju tre dagar till och med. Två sådana matcher på tre dagar. Det är ju övermäktigt.
Ja, det är sjukt.
Sen tyckte jag det var fascinerande att höra Pontus Jansson i Viasat prata om Bielsa, och lyfte fram hur noggrann han är, framförallt att han förbereder varenda match. Nu är ju spelschemat ganska tätt för Leeds del, men han förbereder varenda match som om det vore en Champions League-final. Och att Jansson hade suttit och tittat på den här Manchester City-dokumentären som kom i somras och insåg att sättet som Guardiola jobbar på är oerhört likt Bielsas sätt att jobba på också. Sen visste han inte vem som hade tagit det från vem, men det säger ju också någonting. Och att det här med vad man kan anta borde vara en sorts kommunikationsbrist, att han faktiskt inte pratar engelska. Det är trots allt inte ett speciellt stort problem, för att där är hela tiden tolkar runt omkring, och han har ganska lätt för att kommunicera med spelarna trots allt. Så att det var oerhört kul att höra Pontus Janssons sida av det hela, och enligt honom så är ju Bielsa den bästa han någonsin har haft.
Ja, jag tror att det är så att nästan alla spelare som har haft honom tror jag kommer säga att han är den bästa tränaren de har haft. Sen blir det så att hans personlighet gör att det funkar inte i alla klubbar. Det var ju när han var i Athletic Bilbao där, när han började bråka med vaktmästaren på träningsanläggningen, och sen blev det liksom, det blev bara kris efter det, och sen lämnade han, och då hade ju allt gått jättebra innan det liksom. De hade gjort framgångar där i Europa League och så vidare. Han är ju sån, och jag tror att alla spelare som har honom, jag kommer ihåg Muniain sa det när han var i Athletic Bilbao där, just att han skulle beskriva honom. Han sa bara Eloko och skakade på huvudet liksom, galning. Men han sa det ändå med kärlek liksom, att ja, han är verkligen så galen som det beskrivs. Och den här noggrannheten, det dras ju alltid upp den här historien om han åkte till VM 2002. Han var ju förbundskapten för Argentina då, som hade Sverige i samma grupp, med 2000 VHS-band med spelsekvenser hade han ju med sig på den resan.
Det hjälpte inte.
Det hjälpte inte. Borde ha hjälpt dock, för att de mördar ju Sverige spelmässigt och vi lyckades göra
gå vidare.
Anders Svensson sköt en frispark som räckte till avancemang från dödens grupp. Men det vore ju så häftigt för Premier League om Eloko skulle ta Leeds upp i högsta ligan. Jag menar, nu har vi ju tappat José Mourinho, som är den färgstarkaste profilen i Premier League. Och om vi då skulle få upp Bielsa istället, så skulle ju det, jag tror det skulle ge utslag på Richterskalan, när det handlar om just mötet mellan Bielsa och den engelska pressen i Premier League, kommer ju bli något alldeles extra. Han är ju känd för att ha extremt långa presskonferenser när han sitter och svarar på allt möjligt. Det går inte liksom att få någon egen intervju med honom, så det gör han inte, men han kör ju alltid extremt långa presskonferenser istället, där man får fråga om allt möjligt. Så att det vore verkligen någonting extra, och som de spelar just nu och med det flytet de har, så finns det inte mycket som talar för att de skulle liksom bara kollapsa. Det är väl just det där faktum att Bielsa lag har haft en tendens att tappa lite energi på våren.
Alltså lite sidstick sådär, men ett sån här, alltså hemligheten bakom att vara eller omnämnas som den bästa tränaren någonsin har haft, det måste nästan vara noggrannhet. För då hör man väldigt, väldigt ofta att när spelare får frågan om vem är den bästa du har haft och varför, lyfter alltid fram noggrannhet som ett argument för varför den här personen har varit bäst. Jag tror väl också att just i Bielsas, Jansson sa ju det också, att han kan ju få, han får ju panik och börjar skrika om någonting liksom är inte är som han liksom har bestämt eller som inte följer hans upplägg. Jag kan tänka mig att det är någonting också som är lite knas i huvudet på en.
Säkert.
Att man är lite så här, ja, man vill ha total kontroll så att det nästan är ohälsosamt. Men jag håller med. Det vore kul att se honom i Premier League, och det vore framförallt kul att se Pontus Jansson i Premier League också.
Det vore alldeles utomordentligt trevligt. Vi har ju inte så många svenskinslag. Ken Sema har ju startat en hel del här på slutet. Men vi vill självklart ha fler blågula inslag i Premier League. Vi har snackat rätt länge, men jag tror att vi hinner med några frågor. Jag tänkte att du skulle få motivera din elva, för det vill du gärna göra. Vi fick ju faktiskt i uppdrag här av cheferna. Det var ju faktiskt ganska länge sedan. Det var ju säkert 2 veckor sedan.
Ja, räcker det?
Ja, om det ens räcker. Där vi skulle ta ut höstens elva. Det var du, jag, det var Erik, det var Simon Bank, det var... ja, det kanske var vi.
Ja, psyk också.
Ja, psyk också var det nog. Och din elva var alltså De Gea. Sen var det en fyrbackslinje med Walker, Laporte, Van Dijk, Robertson. Sen var det Hazard, Fernandinho, Lucas Torreira, Sané, Sterling, Kane. Hur motiverar du det? Du har lämnat liksom utanför laget Sala. Det finns ingen Aubameyang.
Nej. Alltså först och främst så... orimligt mycket reaktioner på den här elvan. Ah, okay. På spelare som jag som var lite otippad ändå. Jag
trodde det är ändå att, kul med reaktioner.
Ja, men jag trodde att det skulle vara mer uppseendeväckan att jag tog en sån som Sané till exempel.
Just det.
Eller till och med Torreira som inte spelade första delen där. Eller några matcher. Men de som folk har varit mest upprörda på, det är främst att Aubameyang inte är med. Att Hazard är med, vilket jag tycker är otroligt konstigt, och att De Gea är med. Så jag kanske börjar med att försvara valet av De Gea ändå.
Ja.
Satt och tänkte lite vilken målvakt har varit bäst, och givetvis den första som poppar upp, det är Alisson. Å andra sidan så, när man tänker efter, så då tänkte jag mer på alltså målvaktens prestation enbart.
Ja.
Alltså, ingenting, inte så här hur många hållna nollor och så vidare, utan bara vad jag har sett under hösten. Och jag tycker väl att alla toppmålvakter i ligan har gjort några tabbar. Arrizabalaga har gjort några tabbar. Alisson har gjort några tabbar. Ederson har tabbat sig någon gång. De Gea har väl något ingripande som också var lite tveksamt.
Ja.
Men jag tycker ändå att det är De Gea som har varit bäst. Eller och då motiverar det att han har varit bäst i United, enligt mig, trots en skakig backlinje och så vidare. Så
han har gjort matchavgörande räddningar lite då och då också, sådana här extrem räddningar. Har räddat United. Så är det.
Så jag tycker inte att den uttagningen är jättekonstig ändå.
Nej, det håller jag med. Men du har ju lämnat utlämnat Salah här och du har utlämnat Aubameyang. Hur tänkte du där?
Jag vet inte, det var vi slängde mest ihop det i sista sekunden, men jag tror jag motiverade som så att Sterling har varit vital för Citys anfallsspel stora delar av hösten, och att Harry Kane har varit vital för Tottenhams anfallsspel mer än vad Aubameyang har varit, och till och med mer än vad Salah har varit, för att det är så många runt omkring honom som också är viktiga. Sen är det ju så, det finns ju bara 11 platser.
Så är det.
Det är jättesvårt så att ta ut en 11.
Någon måste man rata.
Sen nu, alltså hade jag fått göra om det, då hade jag nog tagit bort Sané faktiskt och satt in någon annan. Kommer inte på vem jag skulle ha satt in i så fall. Men det är möjligtvis han, tror jag, som jag kanske inte...
Son?
Ja, Son. Mycket möjligt. Sen får man inte bli för... Det är väldigt lätt att man bara baserar det på de senaste 2 veckorna också. Nu måste man ju liksom ta ett grepp över hela hösten.
Den som jag kan köpa, jag fick också lite reaktioner, det är väl Alderweireld som har varit väldigt bra i Tottenham, som vi utelämnade i försvaret. Vi hade, både du och jag hade Laporte och Van Dijk i mitt försvaret. Och jag kan väl känna också där att hade jag gjort det här nu, idag, inte för 2,5 veckor sedan, då hade jag nog tagit med Alderweireld i det där försvaret, för att jag tycker att han har stärkt sin liksom, status de senaste veckorna. Och min då spelare Kyle Walker, som jag hade i en trebackslinje till höger, har ju faktiskt försämrat sig med sin insats mot Crystal Palace här. Så att,
där hade jag också kunnat göra ett byte.
Så där hade jag nog gjort ett byte. Sen kan man alltid diskutera om Silva och Silva, som var med i min elva här, ska vara med. Man kan ha andra spelare där.
Ja, du får räkna upp din... din
ja, alltså min elva var ju inte ens fullständig, eftersom jag hade tagit ut 10 spelare istället för 11. Jag har lite problem med huvudräkningen. och det borde väl kanske...
Någon har upptäckt.
Ja, kanske det, och kanske borde jag själv ha upptäckt det också. Det var väl bara så att det föll bort ett namn. Jag hade ju tänkt att vi skulle ställa upp en 3-5-2 med 2 forwards. Men mitt lag var då Ederson i mål. Jag tror också kanske att jag hade reviderat det till Gea nu, om jag hade tagit ut det idag. Sen hade jag Walker, Van Dijk, Laporte i backlinjen. Sen hade jag en defensiv mittfältare, Fernandinho. Sen en offensiv 4 med Sterling, Silva, Hazard. Och så 2 forwards då, Salah och Harry Kane. Och Kane hade fallit bort i det laget som lades ut på sajten. Men jag känner inte att jag behöver motivera så mycket. Jag tycker att det går att liksom vända hit och dit på saker och ting. Aubameyang har ju varit jättebra för Arsenal, har gjort mycket mål. Men jag tycker Salah gör mer i spelet. Jag tycker Kane gör mer i spelet förutom mål, och därför valde jag dem. Alderweireld hade jag plockat in idag, om jag hade fått den möjligheten. Men det går inte att backtracka på sådana grejer, utan det har det lagts ut på sajten, då ligger det där.
Ja, och jag är otroligt imponerad av hur många som orkar engagera sig också. Det är cred till er, absolut.
Vi hinner med några korta frågor innan vi packar ihop. Vad säger emot att Tottenham kan vinna ligan under Mille Tureson?
Är det inte samma gamla svar som vi alltid ger?
Vad är det då? För tunn trupp?
Ja.
Men håller det fortfarande då?
Nej, jag vet inte. Är det inte också att...
Ja, men det är väl utgångsläget då. Att de är, trots att det är några poäng efter Liverpool. Och har man råd att förlora så många matcher nu? Klopp, jag tror att han överdriver lite grann när han säger det. Men han pratar ju om 105 poäng. Mm. Jag tror att de ändå känner att ribban höjs verkligen jämfört med tidigare på hur mycket... man har råd att, alltså, man har inte råd att tappa så många poäng om man ska ta den där ligan.
Nej. Kanske inte så, egentligen var det kanske inte speciellt bra att de gick vidare i Champions League.
Nej, jag tror ju i och för sig att det blir väldigt tufft där, och att det finns stor risk att de ryker där. Och då kan de fokusera. Ja, vi får se.
Det är liksom en och
de fick nu igen?
Dortmund.
Ja, just det. Mm. Jag tänkte fel. Jag tänkte ju på Liverpool. De kommer ryka.
Du tror det?
Ja, jag tror de rycker i Champions League och surfar vidare och tar hem ligan.
Trots att Bayern München har skakat.
Ja, men jag tror det. Jag tror ju på min teori där, du vet. Antingen går man bra i ligan, eller så då kommer Bayern liksom bara sprattla till i CL istället.
Ja, det är ju...
Inte vinna, men ta sig förbi den omgången.
Jag trodde ju inte de skulle gå vidare från gruppen ens.
Nej. Nej, du ser.
Men det är den. Jag har samma teori
som dig. Ja, det ser. Det här blir en fråga till dig. Får vi höra vad du har för teori kring det här. Har det inte blivit lite tyst från Frida om sin favorit Sörlott under Fredrik Borg?
Det där var ju... det där höll inte länge, alltså den.
Han var het där ett tag.
Han var het. Det är vissa spelare som har en plats i mitt hjärta.
Ja. Och Sörlott är en av dem.
Ja,
men, så är det ju.
Ja, fast... Ja.
Inte nu längre.
Nej, jag tror faktiskt inte att han har hängt med fortfarande.
Det går fort ut och in i det där hjärtat. Alltså.
Ja,
det...
men Maguire är ju den som har lyckats klamma sig fast.
Han har klamrat sig fast.
Men Sörlott, det kommer kanske finnas anledning nu när Sverige och Norge möts i EM-kvalet, tänker jag.
Just det.
För att där kan man väl tänka sig att Lasse Lagerbäck slänger in Sörlott där.
Ja, och om vi dissar honom för mycket här så kommer han såklart avgöra den matchen, det vet man ju.
Ja, nej men exakt. Så att det kommer kanske finnas anledning att återkomma till honom. Jag tror väl lite också att det verkar inte som att Roy Hodgson är jätteglad i honom.
Nej,
tyckte det var korrekt. Efter att Roy kom in Nu kommer jag inte ihåg, var det i januari Sörlott gick dit? Det var det nog, va?
Jo, det var det, va? Och då hade han varit där ett tag.
Ja.
Hade han ju varit.
Ja, men jag har bara känslan av att de kanske inte är jättekompatibla.
Se på sista dagen på transferfönstret.
Just det.
Gjorde han.
Ja.
Och han gjorde ju några bra inhopp där. Men jag håller med dig om att jag tror att i Roys bok så tycker han att han är ganska begränsad.
Ja. Vi är lite samma med Erdal Rakip där också. Roy tog inte ens ut honom när han hade en skadelista som var längre än... Det var ju hur lång som helst, men ändå var Rakip inte med. Alltså, ja, han är väldigt... Jobbigt. Han är ganska tydlig med att antingen gillar han spelare så gillar han inte. Men vi får se. Sörlott kanske sprattlar till helt plötsligt och blir hur bra som helst.
Vi tar den här också. Shakiri är i säsongens värvning, undrar Jörgen Olausson.
Du, jag satt och tänkte på en grej. Kommer du ihåg när vi körde Deadline Day? Och jag hade gjort en lista på vilka jag trodde skulle bli
årets
värvningar.
Jag
hade med Shakiri på den listan. Ja. Och jag minns så väl
att vi såg det där.
Ja. Att jag mötte på mycket motstånd.
Ja.
Så jag känner att absolut, jag tycker att Shakiri är en av de bästa värvningar.
Ja.
Jag hyllade ju...
Inte Torreira?
Jo, Torreira var med på den listan också.
Ja, men vem är bäst? Vem är säsongens värvning hittills?
Ja, men det är ju jättesvårt då. Rui Patricio i Wolves.
Ja, okej. Du håller på honom fortfarande. Ja. Ja, jag skulle säga Torreira. Och sen skulle jag kanske ha Shakiri som god tvåa på en sån lista. Ja. Båda har ju dock gett väldigt bra värde för pengarna.
Mm.
Båda är väldigt prisvärda. Så det är bara att lyfta på hatten där. För ytterligare en bra värvning från Liverpool. Deras transferkommittén. Vi hinner ta två frågor till här. Sen tror jag vi packar ihop dagens podd. Silvas matchplaner. Defensiv fembackslinje mot Burnley och en fyrbackslinje utan defensiv mittfältare mot Spurs. Borde han inte kunna syna sina motståndare bättre och ha bättre koll på sitt eget lag, undrar Mårten Everbrand.
Det är en fråga för dig.
Ja, jag kan ta den själv då. Jag håller med Mårten här om att han borde kunna syna motståndarna bättre. Han borde ha bättre koll på sitt eget lag. Jag tyckte det var ett väldigt naivt lag han ställde ut mot Spurs. Och det kostade ju också honom rejält där. Sen är det väl den där frågan med Marco Silva om han någonsin kommer att kunna få ordning på defensiven.
Mm.
Juryn är fortfarande ute och dividerar där. Jag vet faktiskt inte. Vi har ju... sett honom som en väldigt lovande och spännande tränare här under ett par år. Och inte minst han som sitter i den här stolen. Jag sitter här idag. Patrik Syk har ju faktiskt ofta Marco Silva lanserar ju honom.
Orimligt mycket.
Ja, orimligt mycket ska jag säga. Ofta tidigt på säsongerna också. Och sen blir det lika tyst där som det blir i ditt fall när det gäller Sörlott. Att sen när det radas upp förluster då kör Patrik Syk en struts. Och stoppar huvudet i sanden. Men jag vet faktiskt inte om han kommer att få ordning riktigt på defensiven. Nu var det ju faktiskt intressant att Richarlison var ju på bänken här nu. Och det var ju naturligt såklart att man roterar när det är så tajt matchande. Men att de då svarade upp så bra utan sin bästa offensiva spelare.
Dinje är ju ett annat bra sommarfall.
Verkligen alltså. Mm. Nu skruvar han in en ny frispark och jag vet att han fick kritik i början av säsongen, men ja, det var där någon, jag kommer inte ihåg vilken, jag tror det var Chelsea borta som blev hans någon slags vändningsmatch. Mm. Jättebra i den matchen och sen dess tycker jag att han har gått från klarhet till klarhet och varit ligans näst bästa vänsterback efter Robertson under andra halvan av hösten så att säga.
Kanske läge för Silva också att plocka in någon hjälp utifrån med defensiven. Eller hur gärna vill man göra det som tränare?
Ja, det tycker jag är en sån där grej som man måste ju veta sina egna styrkor och då måste man ju göra det som är bäst för laget och då måste man ju se att ja, det här kanske inte är min styrka, då måste jag ta in den kunskapen utifrån. Jag läste en intervju med han Mühlenstein som var coach under Sir Alex Ferguson. Han pratade mycket om just hans styrka var ju det där att han kontrollerade ju allt men han delegerade ju också i princip allt och tog in expertis på varje område. Så en var jättebra på just det här, en var jättebra på just det här och han kontrollerade allt men han delegerade, han litade på sina medarbetare och det måste man göra. Och jag tror att det kan vara absolut en grej för Marco Silva. Tänk Lagerbäck där bredvid Marco Silva. Marco Silva får sköta offensiven, så släpper han defensiven helt till Lagerbäck där i Everton. Det hade varit spännande att se.
Ja,
det hade jag. Den symbiosen hade jag gärna sett. Sista frågan, sen ger vi oss. Borde Manchester United sikta på att förstärka backlinje och högersida för att försöka nå fjärdeplatsen, eller ska man vänta till en permanent tränare och sportchef är på plats, undrar Johan Jakobsson.
Jag gillar den där frågan faktiskt.
Då får du ta den.
För jag är inte riktigt säker på vad jag har för svar på det egentligen.
Nej, den är intressant utifrån hur man ska agera.
Nu har ju till och med folk, det är ju alldeles för tidigt att hålla på och spekulera i det, men det finns ju till och med folk som tror att Solskjaer kanske får vara kvar permanent om det nu fortsätter gå bra. Det tvivlar jag på. Han är en legendar i United-kretsar, men jag tror inte riktigt att han är ändå inte kompatibel med alltså Glazer och alltså vad de har för bild av vad för typ av tränare United ska ha.
Ja, det skulle gå orimligt bra.
Ja, exakt. Så jag tycker väl kanske att man ska vänta ändå, för att det finns väldigt mycket kompetens i den där truppen. Och det finns ju faktiskt möjlighet, precis som vi var inne på tidigare, att lyfta in lite yngre spelare. Försöka göra en sån typ av satsning. Det tror jag hade uppskattats också av United-supportrar. Sen är det klart, det är tufft. Och det är ju väldigt, väldigt värdefullt att komma bland de fyra främsta också i ligan. Men jag tror att de kan klara av det utan att värva.
Sen är det intressant tycker jag just det här med att ge spelare rätt roller. Det blir ju en tränares uppgift. Absolut, ska bygga gruppen och sådär. Men sen, vad får du trovärdigheten av för att bygga gruppen? Jo, du måste ju ta rätt beslut också rent fotbollsmässigt genom rätt roller. Nu får Victor Lindelöf spela den typen av fotboll som han är bäst på att spela. Det vill säga han får ta ansvar för uppspel och så vidare. Och då ser ju han plötsligt ut som en spelare som vi hoppades att han skulle vara när han köptes till den här klubben. Och bara sådana där små förändringar kan göra sån enorm skillnad. Och nu får Vigge ta mer ansvar för uppspelen. Jones får ta lite större ansvar för defensiven. Och där kan ju han vara ganska bra ibland i perioder, Phil Jones. Och då liksom, ja, nu har de ju två mittbackar som, jag säger inte att de är Van Dijk, det är de absolut inte. Men de är okej. Och de kan vinna matcher med de här två mittbackarna. Sen kanske de inte slår Liverpool och Manchester City här i vår. Och det tror jag inte att de gör. Men jag känner inte att det där behovet efter mittbacksförstärkning är så där skriande som José Mourinho ville förmedla. Utan de har spelare. Och samma sak med högerback. Det finns ju en Antonio Valencia i bakfickan om Dalot nu liksom börjar vackla här under våren. Och jag tror bara det handlar om att ge förtroende nu till den truppen som faktiskt är riktigt bra. Då kommer de hålla sig flytande.
Absolut. Jag uppmuntrar ju verkligen att Manchester United andas lite grann. Att de inte liksom kastar sig in i, och att de inte bara anställer en tränare permanent sådär. Nej. Direkt. Utan att de faktiskt liksom lutar sig lite tillbaka ändå och liksom ser över vad är det vi vill göra av Manchester United. Vad vill vi spela för typ av fotboll? Vad vill vi ha för tränare? Så man tar det lite lugnt.
Ja. Och de ska ju sätta en sportchef på plats. Det verkar ju vara så att Glazers också har förstått det. Och eftersom de ska göra det så är det rimligt att han kommer in och får del i den rekryteringsprocessen som görs. Så att jag tycker också att det var läge att ta tid på sig. När man har gått så snett som de har gjort nu ett par gånger i tränarfrågan, så var det verkligen läge låta det här få ta tid. Och jag tror att den här lösningen nu med Solskjaer, inte för att de har vunnit två matcher, utan det sa jag redan när han anställde, så att jag tror att det är utifrån den här väldigt speciella situationen med att han ska vara där på lån i 6 månader, så är det en vettig lösning.
Du är otroligt lång podd, va? Eller?
Ja, jag vet inte hur vi lyckades med det här. Vi sa ju att det skulle bli svårt att rodda den här podden, men nu har jag surrat i alldeles för länge, så vi
får se. Det är Sig som tar plats i vanliga fall.
Ja. Nu
han håller tillbaka oss.
Ja. Nu liksom, var det som, det är precis som när man spelar under José Mourinho, sen går till ett lite lösare ledarskap. Nu hade vi ingen ledare på plats här, då fick vi spela under frihet, och då spelar vi ut hela vårt register.
Ja.
Precis som Manchester United har gjort de senaste 2 matcherna. Vi hinner inget mer, för att vi har surrat tillräckligt. Det var faktiskt allt vi hann. Nu har vi testat det här också, Frida. Du och jag satt ensamma i sulken här och körde i mål. Nästa vecka tror jag att Patrik Syk är tillbaka, och då har vi mer Premier League-fotboll att snacka om. Ha det så bra så länge. Vi hörs vidare.